Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett McLobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla meta!
Då kallar vi in till ett nytt avsnitt av Totosports podcast. Travsportpodden får vi kalla oss. Inget, inte så mycket spel här.
Som, lite lagom. Inte så mycket,
ja, lite lagom. Inga sådana inför hans... Kommer den gå bara fota på lördag? Inte så mycket sånt.
Inte så mycket sånt.
Nej. Spurt! Hette ju
Spurt, ja.
Hette hästen. Som Göran Axelsson då blev den först... Har vi kommit fram till att det är den första amatören på...
Svenska amatör
ja, som körde.
Det var ju någon mer med i det där loppet. Henry Nordin, om det stämmer. Va?
Ja, just det. Gibbs Royal körde Henry Nordin.
Gamle fäktaren.
De körde alltså i två försöksavdelningar det här VM för amatörer. 1900... Vad var det? 70... Var det 72? Framgår inte riktigt här nu. Men 4 maj det här året körde de ett försök på Angen. Och den 7 maj, några dagar senare, hölls då final på lilla banan på Vänsen.
Och det var Göran Axel som vi pratade om.
Just det, som gick ju bort ur tiden här för någon vecka sedan. Och årgängtravet personifierad.
Ja.
4 slutade han då, spurt.
Tog ledningen, släppte och blev tredje invändare, spurtade. Spurtade bra.
Mm.
Det var en ganska bra hälsa. Det var nog en hel del lopp faktiskt. En tränare som Holger Andersson, som av någon anledning som ni får gissa er till, kallades för professorn. Och han hade också hästar åt Tore Skogman, om jag minns rätt. Mr. Music innan han gick till Sören Norin kan ha varit hos professor Andersson i Årjäng.
Mm. Ja, kul att höra talas om spurt i Paris. Får vi säga också att det har utkommit biografin om Johnny Takter. Så nu finns den ute. Men det är folk som nu som faktiskt har fått den i näven. Så att, är jag glad för. Den finns. taktebiografi.se/butik om man inte har beställt den ännu. 18.30 i lördagskvällen när man kombinerade travtittandet med lite matlagning och kanske sippa på något gott. Tände ju Elitloppet till för en stund.
Då satt jag och tittade på en handbollsmatch live.
Ja, just det. Det fick du göra, din rackare.
Mm. Det var ingen vidare match. Jag fick titta efteråt. Och då hade jag redan förstått att Berg var upprörd för att han blev avstängd. Och hade, om jag förstod det rätt, efter loppet öppnat dörren till Elitloppet och någon timme senare stängt igen den.
Jag tror han bubblade rätt mycket när han, det verkade ju så, han uttryckte det ju på det sättet också att om den där rackaren är stor favorit i Elitloppet, som han uttryckte ungefär, blir man ju sugen med adress Don Fanucci sett. Men som sagt, efter den där boten då, eller den där avstängningen, så bytte han ben bara någon timme senare och sa att nu är det inte aktuellt. Det kanske är ett spel för gallerierna. Det vet vi inte, men än så länge är jag ju inte med i Elitloppet Hail Mary. Men vilket lopp!
Ja, det var ju fantastiskt. Jag tänker, du Lennart Fixeri i efterhand där, och då gick du ju miste om det som var loppets stora klo när Magnus Djuse vrider ut Brother Bill. Du visste att han inte skulle vinna då alltså. Alla vi andra trodde att nu är det superslut.
Ja, men när han vred ut den så var jag inte helt säker på att jag hade läst rätt på resultatlistan.
Nej. Ja, han kom där då, men rullade över när det gick fort. Vilket upplopp. Alltså det var ju... det var inte helt väntat 400 kvar att det var så det skulle bli. Tre hästar bredvid varann över mål. Det, den känslan hade inte jag. Det kändes som att Örjan nog skulle åka ifrån dem lite lagom så där. Men Hail Mary ville annat.
Och men känns det nu som att Don Fanucci sett favoritskap på något sätt dalade i Elitloppet efter det här?
Nej, det tycker ju inte jag. Det lät ju inte på Daniel Redén som att hästen alls är... Ja, det är klart att han var i hygglig form naturligtvis. Men han har ju... Han förbereds ju för Elitloppet och var ju definitivt inte toppad han heller. Så att det...
Han uttryckte ju till och med att han i princip aldrig har tränat en häst tuffare än han har gjort de senaste veckorna med just Don Fanucci sett. Så det fanns nog lite... Det var nog lite tunga ben på hästen.
Ja, men som han såg ut, det är ju, vi minns ju hästen ett drygt år tillbaka när han förvisso var helt överlägsen på Rom i, var det i klass 2 han tävlade i då? Men ja, vi då vet ju det. Han travade, han såg ju så, ja, speciellt ska man inte säga, men annorlunda ut i alla fall. Det var ju inte en elitloppshäst man såg då direkt, auktionsmässigt.
Nej, det var nog ingen som tog det ordet i sin mun.
Nej, men det var så häftigt där för några minuter liksom att ja.
Ja, Hail Mary i Elitloppet.
Ja, och även då när Don Fanucci sett att det kvittot också kom och att man vet att båda kommer vara rejält förbättrade om 2 veckor. Ja, jag tände till oerhört här för en stund innan det här beskedet kom att det...
Ja, det blev ju rullgardin ner, för just med tanke på att vi har sett en del hästar som är klara för Elitloppet som tyvärr inte riktigt har signalerat att de är på väg upp. Och då hade vi de här två liksom, och sen så kommer beskedet då från Berg som än så länge får gälla då.
Det är klart man säger att det är liksom inte så många spännande hästar som Tore Fyrande alltid uttryckte dem som.
Nej, men alltså det är en situation där det krävs lite krydda nu. I synnerhet när Ecuridé var väldigt tveksam senast. Och flera andra är det frågetecken kring, tycker jag, som redan är inbjudna. Det här hade behövts dels Bergs häst, Hail Mary. Och dels den här franska järnmärren som de kallar henne. Delade på Merö. Men bägge faller ifrån uppenbart på grund av domarinsatser. Alltså det är inte domarna som tar bort dem från Elitloppet, och de kan ju ha dömt rätt. Så det är inte det jag vill säga, men det är lite otur, kan man säga så?
Ja, oturligt och lite olustigt liksom att det är så mycket med Elitloppet de senaste åren som har backat i status på något sätt det ska ju vara det största. Det som ingen vill missa om de får chansen liksom. Och då, ja, det har varit mycket surr om att ett knäckarlopp och att det är för tufft helt enkelt. Och många har tackat nej och det sägs av många att det finns många andra stora lopp också. Man ska inte behöva, man vill inte missa Elitloppet. Och då är frågan om en kuskavstängning ska vara ytterligare ett sånt där hinder då. Det känns inget bra.
Dispens förordar du?
Ja, jag skrev igår att jag tycker att det är likt fotbollen då. Jag tycker inte om att jämföra med andra idrotter egentligen, men det gjorde jag det i alla fall själv. Men om en spelare då i ett mästerskap eller en Champions League semifinal får ett gult kort, så kan man inte längre bli avstängd i finalen som man kunde tidigare. I travet har vi då gått motsatt väg, kan man ju säga då att för tidigare fick man ju dispens även vid drivningsförseelse i de allra största loppen. Det är ju bara 10 år sedan det ändrades. Vad känner ni?
Och då har jag en känsla av att vi tyckte att i alla fall tyckte jag att det var rätt att ändra, för att man ska inte kunna driva en häst in i Elitloppet eller i en derbyfinal och vad det nu kan vara.
Nej, men var det vi såg på den tiden då?
Nej, jag kan inte säga det. Och det var inte det vi såg i lördags. Det var ju en... Man kan ju säga det var ett gult kort, och det var inget rött kort direkt, utan det var alltså en drivning som förvisso var straffbar, men inte så att det störde över hövan. Och då tycker jag kanske att för den förseelsen skulle man kunna få dispens. Sen ska man ju då sätta ytterligare någonting i händerna på domaren att de ska avgöra vad är rött kort och vad är gult kort.
Och sen är den där slumpfaktorn också, att hade Hail Marys lopp gått i torsdags eller idag måndag, då hade han klarat sig liksom. Det är också en konstig variabel i kråksången faktiskt.
En variabel i kråksången. Jo, men okej. Okay. Ja, så är det ju. Och det är ju slumpmässigt. Om jag förstår det rätt så kan du piska in en häst i derbykval till derbyfinal, men du blir inte avstängd över derbydagen. Ja. Men säg storchampionatet 8 dagar innan eller 9.
Ja, då är det verkligen lugnt. Då kan de banka på.
Ja, nej, men man kommer ju fel på det med det här. Det är ju, vi har haft uppe förut om drivning. Det är klart att man måste stävja det, och det har man ju jobbat med i många år och allt det där.
Och inte minst har vi tagit upp det.
Ja, vi har ju hamnat i ett läge nu där vi har två saker som händer tätt in på varann, men som trots allt inte alls liknar varann. Erik Raffens så kallade drivning på Åby var ju häpnadsväckande dömd. Det tyckte ju alla. Och att de reagerar som de gjorde där kan jag ha förståelse för. Jag kan tycka det ändå är att ta i, men samtidigt, de kommer från Frankrike, de är rädda att det kanske händer något liknande igen. De har ju en historia, fransmän, av att tycka att de är förfördelade, som vi var inne på förra veckan. Men att Berg tar upp, sätter ett lika med mellan sin drivning och Raffens är ju, det är taget ur luften. Det finns ingen likhet överhuvudtaget mellan de två sakerna. Så att det är ju på det sättet trist att vi ska naturligtvis inte ha en ful drivning i svensk travsport, men
och det är ju ett sällan vi har nu för tiden.
Ja, och det var ju verkligen inte så att Robert Berg gjorde som du sa, Lennart. Det är ju inte en grov överträdelse, men den är, tycker jag, ändå solklar. Och då, det var definitivt inte fallet på Åby. Så att,
jo, det var solklart att det inte var någon drivning.
Ja.
Och det, nu ska man tydligen förtydliga reglerna och kanske skriva om reglerna enligt vdn där på ST.
Och vi ska säga då att även överdomstolen har dömt
ja.
Och till den här gången faktiskt till STs fördel.
Ja, men då, och de är ju väldigt tydliga att domarna på OB har dömt enligt reglementet.
Och de tyckte det var solklart, likväl som Per Nordström också tyckte att det var solklart, ända tills kameralampor och annat hade släckts, för då lämnade han in den överklagan.
Han överklagar väl ändå inte?
Han gjorde ju tydligen, han blev i alla fall dömd igen, eller man fastställde här domen efter att han hade överklagat.
Han som stod så rakt upp och sträckte upp båda händerna, och jag tar på mig det här, det var helt rätt av domarna.
Nej, ni skojar.
Otroligt alltså, det är ju helt fantastiskt.
Han sa ju att det var korrekt dömt, och jag vet att jag gjort fel att ta på mig straffet, och ändå försöker slinka undan.
Smyga in bakvägen bara liksom.
Det var märkligt.
Mm.
Han såg chansen att tjäna sin 10 000 där och,
ja.
Och få köra på Elitloppshelgen. Han är väl också avstängd då, eller?
Nej, då klarar han sig, va?
Ja, det gör han.
Han kan välja att bojkotta däremot.
Ja.
Han
säger att han bojkottar, men han anmäler i alla fall.
Man måste ju säga att det är lite slumpens skördar och lite otur. Både Delia Pomerö och Hail Mary hade ju varit det som just nu behövs i Elitloppet.
Ja, det är ju för bedrövligt helt enkelt. Att det, om det nu är orsaken i båda de här fallen, så är det ju, ja, det känns inte bra. Har vi gått för långt i vår iver i att, jag vet inte.
Nej, jag kommer att än så länge säga nej. Jag tycker att det som är felet här är väl att man har formulerat regeln så att det här med handen över axeln. Att,
ja, men då har vi väl gått för långt om man inte får ta handen över axeln.
Nej, men just att man har, det är formuleringen som är dålig. Man måste ju sätta
rätta till hjälmen och, ja. Rätta till hjälmen och klia sig i nacken och snyta sig. Då har man väl gått för långt.
Men det är drivning vi ska prata om då. Det är det som man inte gör i reglementet. Alltså, det är klart att om du driver hästen med handen över axeln. Det är ju det.
Och det är en sak.
Ja, och det kan man ju det är ju så här. Man kan diskutera vad Raffens gjorde där. Han hade handen över axeln och han rörde på armen och tömmarna flög. Men i huvudsak satt han ju still. Och framförallt om man tittar på vad som hände på hans häst. så är det ju ingen, det är liksom ingen drivning. Och det är ju det som vi ska stävja, sånt som gör hästar illa. Det är ju det vi ska ha bort, inte om någon kusk petar sig i näsan och råkar lyfta handen lite för högt. Det är fel.
Kan, det finns de som tror att Frankrike tog omedelbart revansch genom att diska Wild Love i lördags.
Ja, det var ju, man vill ju inte tro, men det var ju känslan. Jag vet inte, jag får väl, det är möjligt att jag har blivit totalt blicklös, men jag har tittat på den där reprisen många gånger. Jag fattar inte vad det är för orent trav som Wild Love presterar på upploppet jämfört med att man tittar på hästarna runt omkring.
Men det kan inte vara så illa så att det sitter några franska domare och säger att nu ska vi ta de jävla svenskarna för att de bötfällde Raffin.
Nej, det vore ju sorgligt. Det får inte ha blivit ett domarkrig som jag skrev. Ett domarkrig ska vi inte ha. Den betydelsen ska de inte ha. Ja, det är tråkigt i alla fall att vi pratar ännu en gång om domslut när vi har sett så fantastisk sport, att det blir liksom, efterdyningen blir att man pratar om vilka hästar som kommer att bojkotta kommande storlopp på grund av domslut. Det är ju inte där vi vill hamna.
Men Ecuride är med trots att Henrik inte trodde det för ett par veckor. Så nu har vi fått reda på lite tidigare idag, måndag, att Ulf Olsson ska köra Ecuride. Han har gjort det någon gång förut. Och är väl då tredje valet Erik Adelsson, Björn Goop, eller Björn Goop, Erik Adelsson och nu Ulf Olsson.
Väntar han inte, in om eventuellt Disco Volante kvalar in?
Ja, han var väl tvungen att ge ett besked till Hamre. Hamre kan ju inte vänta till lördag kväll.
Kan han väl? Kusk. Det kan han väl.
Nej, det kan han väl inte, om han har någon framförhållning, någon organisation vill väl ha kusken invigd. Nej, i planen.
Jag ville komma till att den här lojaliteten kanske inte alltid är.
Nej, det är så med det.
Bästa i.
Nej, men Ulf Olsson har väl konfererat med Tarsan om detta, för att Disco Volante har ju stora möjligheter att springa in i Elitloppet via Gävle på lördag.
Hamre kom ju med en större godispåse än vad Tarsan kunde göra, så att det var nog inte svårare än så.
Det vet vi inte.
Nej, det gör vi ju inte, men det är möjligt
att Tarsan
inte
intresserar. Absolut inte vilken godispåse som är störst. Det vill jag ha sagt. Intressant förresten också i Björn Goops kommentar här i något sammanhang. Att han skulle prata med Atle, som han uttryckte det. Det var verkligen beviset för att Atle styr.
Ja, men så är det. Det vet jag. Atle har kontakten med Björn Goop alltid.
Men det känns som att han kanske styr lite mer än så.
Jo, det är han som har lämnat beskedet att det är Ulf Olsson som kör till norska travmedia.
Det är klart att det är Atle som styr verksamheten. Ja. Det är väl ingen som tror något annat, hoppas jag.
Ja, ska bli i alla fall spännande att se. Jag hade fel så här långt, men vi får väl mer facit hur prestationen är.
Ja, vi har inte sett startlistan heller, Henrik. Vi vet inte än. Det är, än så länge snackar vi mycket. Vi vet ju inte om Hail Mary är med eller inte. Det ledde på Pomerö förmodligen inte då, men vi vet ingenting. Vi vet bara att Hicko de Poo är med.
Ja, det är
sannolikt.
Sannolikt.
De tackar nog inte nej i alla fall. De har ju tackat ja.
Det är klart att Ekeryde är med om man nu har kontrakterat kusk alltid, om man inte blir sjuk under veckan. Det behöver man inte tvivla på. Sen om man är bra eller inte, det är en annan sak. Mm. Men det behövs ju mer hästar.
Ja, det vore ju toppen om det inte blev ett rent SM av det hela. Även om, ja, EQ, det är ju svenska. Man bara tycker jag är en skörden. Men ja, ni förstår vad jag menar. Det vill tända till. Det måste tända till.
Ja, det är fjolårsvinnaren då. Den som blev fjolårsvinnare, Cockstyle, fick vi se i söndags. Ja. I alla fall visa att han kanske ändå ska vara med och försvara den titel han har.
Han kommer ju bli inbjuden. Vivid Weissals finns där och Basir ska starta på onsdag. Får vi se om han är bättre då än senast.
Ja, då går du guess, ja.
Mm. Cyberlane som sagt där. Ja, vad finns det mer? Och så en som ska in i loppet på lördag. Kanske flera. Nörmos har väl ett par kandidater.
Seismic Wave tror väl många fortfarande på faktiskt, verkar det som.
Ja, han kommer säkert med. Mm.
Han är väl, det känns som en av de här som är på något sätt inofficiellt redan inbjudna, men det måste åtminstone till någon form av prestation så att Malmrot kan motivera varför han har gjort det.
Ja, den prestationen har han gjort.
Ja. Då, jo, men det är det jag menar. Nu har han ju gjort den, så att nu är det ju ingen som blir jätteförvånad om han blir en av de här sista in då.
Lucy Filain var fin på... Fin, han var snabb på Jägersro.
Ja, det var en kul prestation att se av Lucy Filain. Det hade ju också varit ett vilket bra ekipage. Även okej, ett svenskt ekipage, men ändå... Det är sådana där vi behöver ha in ju, pratar vi om. En riktigt udda fågel som får representera det här, inte breddsporten, för den håller ju ingen nivå numera på det sättet, breddloppen, men att alla kan vara med, även i elitloppet. Då.
Har vi bara pratat om ett lopp i stort sett? Var det något annat som fångade oss sedan senast?
Nej, det var ju Cockstyle, tycker jag var stark, Köpenhamn från dödens. Såg ut att ha förlorat loppet hela vägen. Till och med när de passerade mållinjen. Man lyckades vinna där mot en fransk häst. Sen är det ju så här. Den här Westholm, han är ju ofta och flitigt med på V75 och vinner ofta. Nu vann han hans hästar. Två lopp i lördags med olika kuskar. Erik Adelsson och Mika Fors. Och han är en jäkel på matcha och hitta rätt uppgifter och rätt kuskar, den där Jörgen Westholm.
Sen har ju In Case of Fire varit ute igen och lekt.
Ja, det där var ju ruggigt.
Ja, jag pratade ju om honom i ett avsnitt tidigare. Det var väl i, när gick de där Margaretas lopp? Det var väl i mars, va?
Ja, Jarabokosonen sa du då.
Ja, han är ju fin och... alltså.
Ja, han är fin.
Fin.
Ja. Det är väldigt fan. Man kan
ja, han är mycket läcker häst. Alltså, han skojar ju nästan med den här Bergs lovande Borups någonting.
Ja, och då är man ju bra. Det är ju ingen snack om det. Jag har ju trott att Borups det är jobbigt med de här namnen när man inte kan hela.
Borups Racing. Är det? Nej, kanske inte är.
Han heter inte Borups Tornado heller. Är det jobbigt med det här?
Borups Viking, nej.
Nej.
Nej, det här är ju...
Är det värre än Face, det här? Nej, det blir det aldrig. Värre än Face-hästarna blir det aldrig. Men
Borups
som sagt...
Victory? Nej.
Nej, det tror jag inte.
Vi kan hålla på när det är programtiden slut.
Ja, nej, det här håller inte vår budget för, faktiskt. In Case of Fire heter i alla fall In Case of Fire.
Och det är du säker på.
Det är jag säker på. Och det ska bli spännande att se hur Joakim Elving lägger upp det med en sån här stjärna, får man ju säga nästan att han börjar bli.
Ja, det där är ju faktiskt en blivande stjärna.
Han heter Borups Victory.
Borups, ja, det är ja, så.
Bra.
Så att ingen tror att vi skojar alldeles för mycket. Borups Victory heter
han. Ja. Då ska vi säga som så att vi precis som förra veckan gör det här med vår partner vinfolket.se.
Och nu ska vi ha ett nytt vin.
Nytt vin. Vi ska säga det också att vin, vad vinfolket lite grann är, tror jag. Att det är, ja, det är som det låter. Vin för folket. Vurma för ovanligt bra viner till ovanligt bra priser. Och så är det exklusiva viner också. Det är bara hos vinfolket man kan få tag på de här vinerna i Sverige. Och de är ju som så att de letar ju efter vinmakare och producenter som är minst lika bra som de här stora drakarna som man ser på Systembolaget. Men som är lite mindre och med kanske ännu högre kvalitet också. Så att jag tycker man ska prova det här. Den här veckan, nu lämnar vi Frankrike och drar oss till Sardinien. Vad säger ni om det?
Det blir spännande.
Ja, producenten heter Santa Maria La Palma och ligger då alltså på Sardiniens nordvästra sida. Det är ett kooperativ i Alghero som är skapat av 300 små vinbönder med egen mark. Så där ligger detta då, Santa Maria La Palma. Vinet springer ur druvan Canonao och kostar 135 kronor. Vet ni, har ni hört talas om den här druvan?
Aldrig, jag hann inte ens googla på den. Du hinner säkert berätta något för dig, men jag blev jättenyfiken, aldrig hört alltså.
Ja, men det är det som är det fascinerande med det här, att det är faktiskt en av de vanligaste druvorna när det gäller vin. Och den är så anonym. Bra val till Anka Lam som vi var inne på förra veckan, men också faktiskt till traditionella, numera traditionella fredagsmiddagen i Sverige. Tacos funkade väldigt bra till. 135 kronor kostar det här vinet. Gå in på trottosport.nu så hittar ni det där i vår annons tillsammans med vinfolket.se. Fick vi höra Daniel Redén i ett riksmedium i helgen. Han deltog alltså i söndagsintervjun i P1, en väldigt upphöjd intervju, ett intervjuprogram. Har ni lyssnat?
Ja.
Ja, absolut.
Vad tyckte ni?
Ovanligt tam intervjuaren.
Ja, du brukar lyssna också. På.
Ja, inte brukar jag då och då.
Han brukar verkligen, ja, det var mycket mildare än vanligt som jag skrev i en liten kort artikel på Trottosport.
Han kanske var på okänd, osäker mark.
Ja, jag är lite kluven om han var det eller om han bara var så pass påläst att han inte hade så mycket att komma till att, vad ska man säga, attack är ju fel uttryck kanske, men han hade inte så mycket att
ifrågasätta.
Nej.
Nej. Det är ju jättesvårt att det är klart att inte Daniel Redén, och det är så pass långt kom de ju ändå att Daniel säger att det är en pågående utredning och de håller på att lägga fram, göra sin sak framställan, och han kan inte sitta och säga någonting, och det får man ju förstå. Det tror jag att en skicklig reporter förstår. Han kan inte sitta och älta och tjata på honom, för han kommer ju inte att svara. Då går han ju därifrån till slut. Och det funkar ju inte så bra i söndagsintervjun.
Men när det är inspelad, då får man väl hitta en ny då. Det
ja.
Om reportrar skulle nöja sig med de där svaren i alla sammanhang, då kan de ju lägga ner journalistiken.
Nej, så är det ju. Men just för att bjuda in till en söndagsintervju, och det är en annan sak om man fångar någon i flykten som inte vill prata, om man springer efter den med mikrofonen i högsta hugg. Men här har de kommit överens om att prata, och
det måste finnas ett skäl till varför man gör den här intervjun och varför man tar kontakt med Daniel Redén, och då måste man väl också kunna försöka borra.
Han gjorde ett väldigt bra, alltså det var en väldigt fin intervju, om man nu också tar in allt det andra de pratade om där. Man fick ju faktiskt veta mycket om Daniel som väldigt många inte visste. Och jag tycker att han än en gång var en väldigt fin ambassadör för travsport, och utan ett enda smetigt uttryck lyckades förklara en enorm respekt och kärlek för egentligen djur i stort, men framförallt då för hästar. Jag har sagt det förut, jag kan inte tänka mig någon bättre ambassadör för travsporten än Daniel Redén. Det var bara det här propulsion som kom i vägen plötsligt från ingenstans då.
Hur var det nu med Ingmar Johansson på Åby?
Ja, just det. Det var ju en jäkla skandal det också, va? Ja. Det var en domarskandal. Nej, det var inte en domarskandal. Jo, det kan man ju säga att det var.
Det är fortfarande svårsmält det här 30-åriga...
52 så var han ju OS-final i boxning i Helsingfors. Och mötte ju då en amerikan som Ed Sanders. Och Ingo var mycket defensiv. Och förlorade också. Och inte nog med det, han blev diskad för passivitet av någon anledning. Så att han blev ingen silvermedaljör. Han blev borta från pallen överhuvudtaget. Och blev då också mer eller mindre, ja, mycket hånad i Sverige. Lennart Hyland uttryckte det på något sätt att det var en skam för Sverige att han var så feg och inte ville boxas ordentligt. Hur är det de säger i travet? Det ska tävlas.
Ja, just det.
Ja, då, 7 år senare så blev han ju då världsmästare när han slog Floyd Patterson i Yankee Stadium 1959 alltså. Och några dagar senare, en vecka senare, så kördes kungapokalen på Åby, och alla ville ha Ingmar Johansson som dragplåster eller till sina events, det hette väl inte då, arrangemang kanske. Och han skulle då komma och vara prisutdelare i kungapokalen. Men dök inte upp, Clemens vann, Sören Nordin, och han skulle då möta Ingo, de två största. egentligen då, med stora nävar båda två. Men Ingo blev försenad, han kom någon timme senare. Och då skulle han, då fick han dela ut pris i något som heter sommarpriset. Och då vann Sören med Negresco. Negresco vann Sören och Ingemar var prisutdelare alltså. Som vi sa, 30 år senare fick han ju den här silvermedaljen. Och då var faktiskt Samaranch, OS-guden, den korrupte Samaranch, på plats på Åby, delade ut den här medaljen ihop med prins Bertil.
Framgår det då hur de kom fram till att det här domslutet skulle ändras?
Ja, de kom väl på att det där var nog inte riktigt rätt. Han fick väl någon, ja, varför vet jag faktiskt inte. Alltså han, senare blev han ju världsmästare, världens genom tiderna bästa tungviktsboxare. Till slut kom väl även olympiska domarna på att vi gjorde något fel.
Lennart Hyland, vad tyckte han när han fick tillbaka?
Ja, han levde nog inte då, va?
Jo, han trodde han väl.
Ja, jag vet inte om jag har hört något av honom. Där. Han var ju inte ensam, det var ju krönikörer som dömde ut Ingmar Johansson. Det var ju lätt gjort, han var ju göteborgare och de ska man ju inte släppa allt för långt. Han körde ju lite hästar också, Ingmar Johansson. Han blev väldigt biten, eller spelade och körde så här kändislopp. Och då ville han träna innan han körde den här som heter Trust Mary på Åby träningsjobb. Och det stod ju jättemycket folk vid sidan om för att följa detta stallbakt. Folk, mer folk än vad som går på trav i normala dagar. Och den här hästen var en hårding och den föll i sken. Och Ingmar drog så mycket han orkade. Och den skenade, den var inne på tredje varvet och skrek han till stallbaktfolket där. Hur får man stopp på den här då? Och då var det någon där, jag vet inte om detta är sant eller inte, det var någon där som, du, spela en 2 krona på henne.
Ja.
Den här Trust Mary fick senare en dotter, hon var oduglig som tävlingshäst. Och fick en dotter med Carné, elitloppsvinnaren Carné, som pappa. Och den döptes till, ja, Ingo.
Det har funnits fler då, alltså, för det finns ju
nu finns det en Ingo som springer. Den här Ingos, Fritz Ekberg, gjorde 2 starter och fick 38 rekorder och sånt där och tjänade inga pengar.
Nej. Men Lennart, jag tror Lennart Hyland levde där. Det var ju, jag kommer tänka på Olle Ljungström i det här läget. Han var i en intervju en gång, så kom de in på döden och hans ibland lite taskiga levande och hur han såg på döden. Och då sa han att du kommer dö också, sa han till programledaren. Till och med Lennart Hyland dog, fastän det ansågs helt orimligt när det väl skedde.
Alltså han dog 1993, säger jag.
Ja. Till och med Lennart Hyland dog.
Ja, han blev faktiskt bara 73 år. Men det finns ett torg i Tranås, det vet ni, som heter Hylands torg.
Okej. Då har vi rätt ut det. Med Ingmar Johanssons medalj. Det är alltså prins Daniels lopp på lördag. Det har ju under hela loppets historia, 10 år gamla då, varit så att vinnaren är klar för Elitloppet eller får en biljett till det stora slaget veckan därpå. Och vi ska nu ta ett tag om just den första upplagan. Första vinnaren var ju den här.
Samtidigt som 3, Viola Silas tar över befälet här i utgången av slutsvängen. Har lämnat sällskapet några längder bakom. Där i spåren har vi 2 gill till, 10 Action Windows. Men en klar ledning här vid upploppets början för 3, Viola Silas. Slänger ut i banan, kommer 2 gill till, 10 Action Windows. Men hon har krossat sällskapet, Fredrik Persson, 3, Viola Silas.
Viola Silas har krossat konkurrenterna. 9 De Leva Kjell spurtar bra mot andra platsen. Men vi har en överlägsen vinnare i drottning Silvias pokal 2010. Fredrik Persson, 2, Viola Silas.
Viola Silas kommer tillbaka. Längre 4, alla bär och är mot just den prinspäck. Det är 10 De Leva Kjell. Här kommer 3, Viola Silas.
Det är klart. klart att vädret ställer till att lite så här, men just nu så bubblar det inombords. Det gör det.
Det där var tur och ordning. Korta E3 på Färjestad en fredagkväll. Drottning Silvias pokal och Storsjönpiratet på Axfalla, som alla ju vanns av en viss Viola Silas. Hur minns ni henne?
Ja, det var en fantastisk häst faktiskt, som kanske inte hade egentligen den fysiska förutsättningen. Var inte särskilt stor, men hade ett huvud av guld alltså.
Vi har ju pratat om tidigare det här med auktionsfynd som blir ja, billiga hästar som blir väldigt framgångsrika och stora stjärnor. Viola Silas gick inte ens ut på auktion, eller hon ropades tillbaka faktiskt. Så ingen...
Men det behöver ju inte innebära att hon var billig, utan hade hon något bud?
Jag tror det var ett bud på 30.
Ja.
Och sen, men ropades tillbaka då till ägaren.
Vad kostade hon sen när det blev affär då?
150 000. Hon ja. Började ju tillvaron i Kalmar, tror jag, eller i Smålandstrakten i alla fall. Och gick sen upp till Magnus Skäryd i Bollnäs. Han lyckades inte heller sälja henne. Och då hamnade hon igen då i Kalmar. Och där kom hon i kontakt med Fredrik Persson. Och så var det ju då en jobbkompis till mig på Travonden och några till kalmariter där som köpte henne. Så jag hade ju väldigt koll på Viola Silas från allra första början. Så det, är ju, det känns nästan som jag har varit med på hästen.
Det ryktas som att det var du som avrådde dem från att starta Elitloppet efter segern.
Ja, just det. Jag försökte faktiskt att säga att vi jobbade, Thomas Johansson Gudda heter ju en av delägarna då. Och vi jobbade båda två den här söndagen då det skulle avgöras. Alltså dagen efter vinsten i Prins Daniels lopp. Och jag försökte väl ändå säga att det är inte säkert att du får någon mer chans i livet att vara med i Elitloppet.
Nej.
Nej.
Det märkliga den gången var att hon höll ledningen, om jag minns rätt.
Höll ledningen och släppte. Vi lyssnar på det också, tycker jag, här nu.
Starten har gått. Infrån 1, Viola Silas snabb ut. Utvänt är det 2, Oracle. 1, Viola Silas här som håller täten in i första kurvan. 2, Oracle utvändigt. Får det rygg. Galopp för Oracle, då rätt. Viola Silas, 5, Vuelino Boko först i andra spår. Ryggledare 9, Real de Rabu har...
Diskvalificerad nummer 2, Oracle, Stefan Melander.
Vuelino Boko som provar för ledningen, övertar den. Har passerat 500 meter, öppningen 1.09. Det är 5, Vuelino Boko. Då kommer luckan för 1, Viola Silas. 5, Vuelino Boko. 1, Viola Silas. Längre ut, 8, Brioni. 8, Brioni som går fort. Längre ut kommer också 7, Sebastian K. Viola Silas mellan hästar. Det är 1, Viola Silas som går ifrån in mot mål. Det kommer att bli nummer 1, Viola Silas.
Ja, frågan är om Fredrik kan prata. Känner honom rätt så är han rätt så tagen.
Ja, får vänta lite.
Jag ser att du har gråtit en liten skvätt.
Ja, det är tufft.
Nej, men du får inte gå. Kom nu, Fredrik. Jag sa just det, att vilken händelse. Prinsen delar ut pris till våran egen travprinsessa Viola Silas.
Ja, det här trodde jag inte på innan. Att det var ju så stenhårt motstånd. Men sen var det, kände jag att det skulle vara roligt att slå i underläge med henne. För hon ska alltid få gå tuffa lopp. Och idag fick hon en svigmy upp och... Och fy fan vad hon gick.
Ja, jag kan bara skriva under. Vilken kämpe, vilken vinnarinstinkt. Vilken tjej du har där.
Ja, nu är hon ju väseliten, tror jag.
Jag berättade just också precis, Daniel, att hon må vara bra på banan, men hon är inte så trevlig att tas med hemma i stallet på gården.
Nej, och särskilt i minuten innan man ska ut i loppen och det, så då vill hon bara slåss och bråka och... Ja, det är ibland man är nästan lite rädd för henne.
Hur mår du?
Ja, jag vet inte. Det är tufft.
Det är sånt här man vill se. Äkta segerglädje. En stor applåd för Viola Silas, Stall Gnällund och Fredrik Persson.
med den eminente Tommy Åström vid referent mikrofonen. Han fått för lite cred genom åren, tycker jag.
Lugnt och städat.
Lugnt och städat och ändå rätt höjning till slut. Härligt. Och sen så saknar man ju, han finns ju kvar i sporten, herregud, men han är ju inte i de här sammanhangen riktigt lika ofta längre. Man saknar ju Fredrik Persson också framför en mikrofon lite ofta.
Ja, han vann ju på Köpenhamn i söndags.
Ja, det gjorde han ju. Men han är ju härlig här när han knappt kan prata och luften går ur honom fullständigt i princip.
Ja, han säger flera gånger, det känns tufft. Jag tyckte det var också ett märkligt sätt att beskriva en storseger. Det känns tufft. Om han blivit fyra som storfavorit, kan man ju säga.
Ja.
Det är lite Åsa-niss över Fredrik Persson.
Ja, stackarn. Han har alltid fått heta. Ja.
Nej, men väldigt människa. Sympatisk. Ja, verkligen. Och jag tänker på Viola Silas. En sån där häst som... även för en lekman och en, alltså lätt att känna igen. Hon hade ju en väldigt speciell stil, stoppa ner huvudet lite grann och inte sällan lite på sniskan med huvudet, men alltså det är så skönt, en häst som inte ser ut som en stjärna, men är en stjärna ändå.
Ja, och Fux dessutom då.
Ja
men kanske därför att man inte fick något högre bud än 30 000 där.
Mm. Nej, man vill nästan tro det. Och sen vilken träff hon ändå får sägas vara i avel också. Med fem avkommor, varav en har redan tjänat 3,7 miljoner, nästan 3,8, Betting Gangster.
Men resten där då?
Ja, det är klart att de är... än så länge så de är väl unga, i två i och för sig. Vi har Betting Mobster och Cameron Wake. De har väl inte gjort så många glada, men vi väntar ju nästa år så blir Honey Badger 3 år och det är Propulsion som är pappa faktiskt.
Mm. Och den äger Stalsett.
Nej, men jag kommer ihåg, som sagt, jag var med från början när man följde kval och allting, och sen vann hon då på 19:07 en fredagkväll i debuten. Och sen bara hände saker liksom. Jag vet inte hur många gånger frasen, den uttjatade kanske, men det är helt sjukt. Det är helt sjukt detta. Uttalades av Gudda på redaktionen. Några månader senare hade hon ju sprungit 12 blankt då. Och bara radade upp segarna.
Vet ni vem hon fick stryk av när segerraden bröts?
Nej, det är alltså på Kalmar en junikväll där. Vad kan det vara för 10 för 10, säger jag.
Ja, vem var det som tränade den som vann, tror ni?
Rudén.
Nej, det var Fredrik Persson.
Okej. Okay. Vad var det för häst?
Den som körde var Johnny Takter.
Okej.
Okay. Hästen hette Lemon Drop Kid. Så han slog sig själv där, Fredrik. Han bröt ett rekord som en svit som kunde ha blivit, inte hur långt som helst, men väldigt mycket längre i alla fall.
Ja,
det var en massa lopp efter också.
Just där. Då hade den kunnat bli hur långt som helst. Ju.
Inget av detta i taktisk biografi. Alltså.
Nej, den är inte med.
Vilket skop, Lennart. Vi får skriva att uppfölja den här nu. Ja. Allt Henrik och Johnny inte kom ihåg.
Ja, det hade jag glömt av helt.
Ja... Sen då efter vinsten i Prins Daniels lopp, ja, det blev ju ett antal start till såklart, men sen råkade hon ju ut för skador och fick avsluta karriären i förtid, får man ju säga, tyvärr. Så, de skulle tagit chansen.
Ja.
Ja, apropå Hail Mary också, kanske.
Precis, tänk på det nu, Robert Berg.
V75 då i Gävle just såklart på lördag. När den här årets biljett då ska delas ut. Vem vinner nu det här?
Låt mig säga först den där Swagger. Det var min vinnare i lördag. Så jag hade räknat in det klart och så hoppar den satan. Det var avgjort, va?
Ja, eller så var det lite jobbigt att springa. Längre än så. Swagger hade ju gjort ett otroligt lopp fram till dess. Så att det kanske blev lite jobbigt att hålla rätt på benen.
Ja, vem som vinner på lördag, det är ju naturligtvis Garrett Boko. Spår 9, diskvalant och spår 1, okej. Jag får stå ut med det. Men som han såg ut i sin comeback så har jag svårt att se att någon kan stå emot den här. Om han inte hamnar allt för illa till. Alltså.
Han har väl svängt lite där att han därmed, eller? Annars hade han inte anmält hit.
Att han vill vara med.
Han vill vara med nu, ja.
Så ägarna, här har ägarna agerat.
Just det.
De vill vara med.
Hör ni det, Hail Mary ägare?
De vill ha ännu tätare start.
Och det kan ju vara så att han kommer med, alltså vinner han på lördag så då är han ju klar, men han kan ju även komma med om han skulle vara grym tvåa.
Ja,
ja, bakom On Track Piraten.
Ja,
exakt. Ja, men han är ju förmodligen med. Det är som sagt 16 hästar i år också.
Om han inte är jättedålig.
Jo, det är klart.
Han kan ju vara racklig.
Är du inne på samma linje fastän, Magnus?
Nej, jag vet inte det. Alltså, jag har ju gillat Garrett Boko länge och det verkar ju som att kanske att Rorden har hittat en växel till på honom då. Men han är lite ett upp och, vad brukar man säga, det är en klyscha, ett upp och ett i minne. Det är inte alldeles givet att han alltid är bra, Garrett Boko. Så att, det vågar jag nog inte tro. Jag tycker att Racing Mange som står bredvid honom från början, och det är ju ett skräpläge, jag fattar det. Men han såg ju faktiskt riktigt bra ut i Paralympiatravet och kom ju bort lite grann där. Och Jocke Lövgren, han har nog en plan. Han är nog väldigt ledsen över att han fick det spår han fick.
Jag trodde du skulle säga något annat.
Fast gjorde jag inte.
Nej,
nej, men som sagt, och Disco Volante, det kanske blir så enkelt då. Men jag tycker att det är jättekul att Daniel Redén provar med Diana Sett faktiskt. Enda stot i det här gänget och han provar och ser vad som händer med henne i ett sånt här gäng.
Mm.
Det blir hennes hittills klart tuffaste lopp i alla fall.
I övrigt, vad sa du, Lennart?
Alltså, jag pratade om Jörgen Westholm förut. Jag tycker den här Exodus Brick, den var ju med där mot Don Fanucci Sett och de där i lördag, så var ju naturligtvis en bit efter, men ändå höll bra tycker jag. Nu har den ju ett helt annat motstånd. Så det tycker jag är ett givet streck i den första avdelningen. Och sen den femte avdelningen som Seolita. Det har varit mycket snack om Seolita. Det har varit något om vårens snackhäst. Förvintern och vårens snackhäst. Men inte lyckats riktigt. Men det vann ju senast med Erik i Sulken. Och såg läcker ut. Startsnabb, och nu har han en väldigt lämplig uppgift från ett bra läge. Det är nog spits och slut som de säger.
Var det, sa du vilken avdelning det var där?
Femte där, ja. Femte, nummer fem, Seolit.
Ja.
Mm, jag ska faktiskt då komma med två stycken alternativ sträck i de loppen som Lennart har nämnt. Och sen ska jag naturligtvis också ha veckans spik. Som nästan är lika klar som 50 cent piece, skulle jag säga. Men i V75-1, jag håller med lite Lennart där. Alltså Exodus Brick är ju bra. Men jag vill ändå varna för 4 Jacques Noir. Jag har nog kanske tjatat om honom tidigare också. Han är tillbaka hos Jennifer Persson igen. Och dessutom, hon äger den dessutom nu också. Och han var med i ett sånt här ungdomslopp senast och blev lite störd på bortre långsidan och tappade en del, kom tillbaka. Då gick han med skor, nu snackar vi det här balans i alla fall lite grann, men nu ska det bli barfota, och de dagar Jacques Noir är bra så är han ju väldigt bra. Jag tror inte att han kommer bli någon sträckare alls, och därför så tycker jag att Jacques Noir vill jag gärna ha med. Och sen kan jag inte släppa i avdelning 5 där nummer 8 Oscar Kylin Bloms Ombre D, som jag tycker är en jättefin häst. Var ju med i Kungapokalen senast och var sexa där. Det ser ju lite bra, men Ombre D är ingen dålig häst heller, så att, och det verkar ju som att Seolit blir jättefavorit jämfört med Ombre D i alla fall. Så den tar jag med. Och sen så avslutar jag omgången med spik nummer 7, Admiral As. Det är ju Liljendals femåring numera då, som Örjan ska köra dessutom den här gången. Det ska bli väldigt kul. Det här, han är, tror jag, i en klass för sig. Han sprang ju mot just, om du har nämnt, Hail Mary, Brother Bill och de förra året, och kan avsluta i året med att vara, jag vet inte om han blev oplacerad, tror jag, i British Crown-finalen där på Eskilstuna, men han höll ju jättebra efter att ha gått utvändigt om Hail Mary. Så att det här tycker jag, det är ju en topphäst det här, så att spik.
Mm.
Spik.
Är det jackpot? Nej, det är det inte, va?
Jo, det blev ju ingen utdelning. Det blev ju över 100 000 på 7:1, men noll, ja, det blev inte 0 kronor, men det blev i alla fall under 15 kronor och då blir det ju jackpot på femmorna.
Ja, så det är ja, trevligt.
Så att det är lite, ännu lite mer pengar den här veckan då. Ja. Om du vill ta botten, Henrik. Över 60 miljoner garanterar ATG.
Nästa gång vi hörs, då har vi Elitloppsfältet klart.
En massa startlister och gotta oss i. Och sen får vi ha den härliga veckan fram till helgen.
Ja, då ser vi fram emot den spännande spårlottningen här också på söndag och få expertutlåtande vilka spår som är bra och vilka mellanbra och vilka som är dåliga.
Så. Ja, vilken som blir den 16:e hästen in, den alla pratar mest
om. Ja, just det. Det ser ut så. Ja.
Tack för idag.
Tack för idag. Hej, hej, hej. Ja,
hej.
Folk dör. Det kommer du göra också. Till och med Lennart Hyland dog trots att det ansågs omöjligt när det väl skedde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.